You got the love to see me through. You got the love. You got the love. You've got the love.
The hat has all your eyes. Sveriges bästa studentradio. 99,1 och 91,1. På Reverb här på Radio AF 99,1. 1965 kunde man läsa på Londons väggar Clapton is God, och Eric Clapton var på väg att bli en av världens största sologitarrister. Trots det ville han bara vara en i bandet. Reverb ger dig Eric Clapton.
Shoot you right down and knock you off of your feet and take you home with me. I'll put you in my house. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. I love to see you strapping when you're walking to me. When you're talking to me, that knocks me out. And let you go. I like it like that. With your baby talk, when the way that you walk, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. Boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. How, 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 how. Yeah, 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 yeah. Now, 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 now.
Boom av The Yardbirds, och i The Yardbirds så spelade ju Eric Clapton, som hela dagens Reverb kommer att handla om. Vi som sitter i studion idag, det är Olof Stenström, Viktor Holmberg och jag, Emil Westerlund. Och Eric Clapton, vad har du för personlig relation till honom, Viktor?
Oerhört personlig. Nej, men det är ju en idol verkligen för alla småkillar som spelar gitarr. Men Eric Clapton är ju, ja, man får ändå säga den största gitarristen nästan, eller? Vad säger du, Olof?
Ja, alltså vi kan ju väl alla vara överens om att stor var han i vilket fall. Det går ju att diskutera det här. Jag själv föredrar ju nästan Hendrix faktiskt.
Han har ju... Man har ju kallats i alla fall 60-talets största rockgitarrist, och Han har även kallats Gud. Ja, en viss status har han väl inom gitarrvärlden.
Absolut.
Och framförallt bluesvärlden. Alltså han har ju alltid varit gitarristen som är lojal till bluesen. Och det har ju påverkat mycket av hans val i livet, kan man säga.
Ja, och det var kanske bluesen som var en av de tidiga influenserna på honom också. Hur kommer det sig att han började spela musik egentligen, Olof?
Alltså han fick en gitarr redan när han var 13 år. Men han tydligen hade han väldigt svårt att lära sig spela den. Men under den här tiden så lyssnade han även väldigt mycket på blues. Just i England blev det ju väldigt stort med den amerikanska bluesen. Då i början, alltså ja, 50-60-talet där runt.
Ja, jag har hört att det kom i omgångar. Först fick han en gitarr för att han lyssnade på Elvis på TV. Och sen, men det var en sån stålsträng gitarr som jag tyckte han var lite jobbigt att spela på.
Ja, just det.
Sen några år senare fick han en akustisk gitarr. Och så satt han och pillade lite med den liksom. Och sen så har jag läst att han hittade på en akkord själv, E och A. Och så trodde han att han hade upptäckt något helt revolutionerande, för han visste inte att de fanns redan. Men han skulle ju senare i livet komma på lite mer revolutionerande saker, helt klart.
Precis. Ja, vi befinner oss ju i England. Det är 1945 tror jag han föddes.
Ja, det kan säkert stämma.
Precis. Och han visste väl tidigt att han ville in på... Han skulle egentligen gå på art college och bli designer. Men det passade han inte riktigt. Och han blev utslängd från college tror jag. Och det var då han började ta upp...
Ja, han spelade för mycket gitarr helt enkelt. Mm. Så studierna blev lidande.
Precis. Och han hamnade i det legendariska bandet The Yardbirds. Och vi har snackat mycket om The Yardbirds i Reverb. Det var ju ett av de stora bluesbanden på, i England på 60-talet. Men han var inte med där så länge för att han...
Han tyckte väl inte om att de började spela annan sorts musik. De blev lite mindre bluesiga ganska snabbt.
Precis. The Yardbirds var från början ett bluesband men gick allt mer över till pop och skulle släppa deras största hitsingel For Your Love.
Ja, men släppte de ju efter Clapton hade hoppat av bandet.
Det var mycket därför han hoppade av faktiskt. För Eric Clapton hade föreslagit en annan blueslåt han ville ha som deras första singel. Men de gick skilda vägar.
Rambling on my mind av John Mayall and the Blues Breakers från skivan The Blues Breakers with Eric Clapton. Och för att sätta det här lite av ett perspektiv så spelade John Mayall, den här stora bluespianisten, han spelade med bland annat Mick Taylor, senare med Rolling Stones och andra stora gitarrister, men de fick inte ha sina egna namn med på skivan. Men Eric Clapton ansågs tydligen av John Mayall vara så pass framstående att han fick ha det.
Precis. Det var John Mayall and Blues Breakers var ju nästa band som Eric Clapton gick till från The Yardbirds för att komma tillbaka till rötterna och de här bluesen. Och på denna låten så sjöng ju faktiskt Eric Clapton. Men det är ju, hör ju till ovanligheten, för Eric Clapton började inte sjunga för en ja, lite i Cream, men absolut. Ja,
det var ju framförallt när han började med sin solokarriär som började sjunga.
Precis.
Men han hade redan börjat få ett rykte i London, i alla fall som en riktigt bra gitarrist. Han har ju fått sitt första smeknamn redan i Yardbirds.
Slowhand.
Slowhand, jag vet inte varför. Spelar han långsamt eller?
Nej, det var för att han...
Var det inte en speciell stil att spela på eller något?
Nej, sånt? Det var för att tydligen att han bröt av strängar under konserten och att han var väldigt långsam på att sätta på dem igen. Och då blev det sån här, du vet, sån klappning så. Alltså publiken väntar typ så. Och det var därför han fick det.
Ja, men han var inte med i John Mayall and the Bluesbreakers speciellt länge väl?
Nej.
Varför?
Han var med lite av och till och bara ett par år där i mitten av 60-talet. Jag tror att han fortfarande inte riktigt vet varför han hoppade av, men jag läste en intervju i alla fall där han säger att han var liksom 21 år gammal. Han visste inte riktigt vad han, alltså så, man vet inte alltid riktigt vad man gör med 21, men är liksom man har den här rebelliska sidan också menar han då, och att han ville testa andra grejer liksom. Men han har fortfarande stor respekt för John Mayall.
Precis. Så han gick vidare från till John Mayalls stora besvikelse, men Eric Clapton skulle fortsätta mot framgång.
Här på Radio F 99,1 och musiken är i alla fall bra.
Strange Brew från Disraeli Gears från 1967, eller så har jag fel nu?
Nej, säkert rätt.
Det var nog rätt, ja. Och Cream var ju då Eric Claptons nya band. Han lämnar ju legenden John Mayall, pratade vi om precis. Och det var delvis för att kunna bli lite mer fri i sin musik. Och i den vändan så var han med och bildade Cream.
Precis. Och Cream var ju, som det låter, grädden. De menar ju att de var grädden av musikanterna i England. Det var ju Eric Clapton på gitarr, Jack Bruce bas och en trummis, Ginger Baker. Och alla var liksom på toppen liksom, av sina kategorier. Liksom.
Det sägs väl att Cream skulle vara ett av de första superbanden. Varav Clapton har varit med i två i alla fall. Varav det andra är då Blind Faith, som han var med i efter Cream.
Precis.
Men det funkar inte så himla bra kanske, det här tre starka egon.
Nej, det blev lite för mycket egon tror jag. Alltså, det funkar ju bra i början. Och de utvecklade ju väldigt mycket så cool musik. Men det blev precis att det blev lite för mycket. Konserterna blev så fulla av extrema solon att ja, publiken tyckte om det, men Eric Clapton gillade inte det.
Ja, han har bland annat sagt att de andra inte hörde när han slutade spela.
Precis, det var i slutet där. Det gick ju rätt så snabbt. Eric Clapton hoppade av band efter band. Men precis, i slutet när Eric Clapton inte pallade med så på en konsert slutade han helt plötsligt spela. Och med följd att eller ingen märkte det. Och då kanske man inte lyssnar tillräckligt.
Nej, och han sa ju om de andra två medlemmarna att de älskade varandras musik, men de kunde inte stå ut med varandras åsyn. Så det var väl ett projekt som var lite grann dömt att gå i graven. Come down off your throne and
och kolla in våra tävlingar.
Det här är Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet. Jag är med och sänder Svingsen varje torsdag klockan 15.30 till 16. Och då får ni lite information om vad som händer vid Lunds universitet, men också möjlighet att ställa frågor direkt till universitetsledningen, så antingen jag här eller någon annan från universitetsledningen. Välkomna!
Vad kommer du? För jag kan ju ställa mig så att jag har kuken i ryggen, liksom.
80-talet!
Kavlan?
Oj, luver.
Nej. Jakten på Pontiac varje fredag mellan 5 och 6.
Jag sitter och drömmer. Bort till 80-talet.
Jag vill gärna göra ett jämställdhetsprogram, vill jag göra, om feminism och ta in kända feminister i studio.
Och gud, vilken huvudvärk jag fick på sig.
I kvällens program, en sekt med bas i Lund har under ett par års tid spridit sig som en löpeld genom världen. Genom dans och trams fångar de upp vilsna ungdomar och hjärntvättar dem med basgångar och meningslösheter. Vad händer egentligen bakom ridåerna inom den slutna gemenskapen? Vi har träffat Annika, en avhoppare från sekten som vittnar om en mörk vardag för de medlemmar som inte ställer upp på pastorns livsfilosofi.
Vi har några trams och elektro. Jag orkar inte.
Pastor Wiberg, varje fredag 20.00 på Radio AF.
Radio AF.
Lunds studentradio.
Du lyssnar på Reverb som idag spelar Eric Clapton. Cake and the Dominoes, Layla. Och dagens reverb är fokuserat på Eric Clapton, som ju naturligtvis var en viktig komponent i det här bandet. Men vi har inte pratat om det här bandet hittills. Vad har vi pratat om, Olof?
Vi började i Yardbirds, där han hoppade av för han tyckte de blev för poppiga. Gick vidare till John Mayall and the Bluesbreakers, där han var med en kort tid. Och därefter startade Cream, som var ett av de stora grupperna, kan man säga.
Men hoppa av för att de tycker att de blev för pretto, tror jag.
Ja, det höll väl inte riktigt, för de var för bra, för mycket starka viljor om hur allting skulle vara och så.
Och det var i slutet av 60-talet då.
Precis.
69 och, eller?
Ja, det kan nog stämma.
Vi säger slutet av 60-talet.
Vi säger slutet av 60-talet. Och sen hörde vi i alla fall en låt av Blind Faith. Jag vet inte om vi pratade om dem så mycket. Ytterligare en av hans egentligen bra uppsättning med folk, men det höll inte speciellt länge.
Nej, det var bland annat Ginger Baker som var med i Cream, trummisen. Var med, så jag vet inte, det är väldigt rörigt det här med Eric Claptons band under 60-talet. Man förstår inte det, hur många band han var med, och det var egentligen Eric Clapton var ju den som avslutade alla också. Det var inte så att de, alltså det var ju mycket Eric Claptons fel. Han verkar vara lite bälig, om man säger så.
Ja, det skulle man nog kunna säga. Men i alla fall, nu har vi ju kommit till Derek and the Dominoes. Och vad har vi att säga om dem, Victor?
Det är också en... Eric Clapton, han sökte ju efter... Han sa aldrig att han ville bli... Åh, jag vill bli den bästa gitarristen någonsin. Men han ville vara en i bandet. Liksom en som stod där bak och lira lite, som det hade varit i Yardbirds-tiden. Och Derek and the Dominoes var väl ett försök till det. Detta Layla som vi hör, och som vi fortfarande hör i bakgrunden, för det är så fin liten avslut. Det var en lite speciell historia bakom den. Hur var det, Olof?
Ja, alltså under 60-talet så blev ju Eric Clapton vän med en av Beatlarna, Harrison.
George Harrison.
George Harrison. Och han var ju gift med en kvinna som hette Patti Boyd. Och på någon höger så lyckades ju då även Eric Clapton bli kär i denna kvinna. Och den här låten handlar väl om henne, eller?
Precis. Layla skulle då vara Patti Boyd. Han var ju kär i henne i massor av år, tills de till slut gifte sig långt senare på 70-talet. Men i alla fall, Layla, denna låten och många andra av låtarna på det albumet handlar just om Patti Boyd.
Skivan är ju, heter ju Layla and Other Assorted Love Songs från 1970, som det är deras enda skiva, är den så?
Jo.
Enda riktiga skiva. Men samtidigt också någonting som brukar hyllas som ett av Claptons absoluta mästerverk. Och ovanligt för honom också att det är en temaskiva. Den handlar ju liksom bara om den här tjejen i olika versioner. Och dessutom en av få låtar som liksom han skrev på det här sättet utifrån, i alla fall fram tills nu, som han skrivit utifrån personliga erfarenheter. Och man kan ju höra lite i låten här. Han beskriver det sen som att hon bara försökte göra sin man avundsjuk genom att kritisera med honom. Han säger, I try to give you consolation och så vidare liksom. Så att...
När den här skivan kom, var det någon som visste, mer än då Clapton själv, att han faktiskt gillade att den handlade om henne?
Nej, tror inte det faktiskt. Jag tror...
Visste hon?
Hon visste det, för han...
Hon visste det.
Det sa han till och spelade. Han var ju väldigt enträgen i det här att försöka få henne. Alltså om jag hade varit George Harrison hade jag blivit riktigt sur. Mm.
Så han raggar alltså på en av hans bästa vänners fruar?
Helt öppet. Alltså liksom...
Men jag vet inte riktigt om man kan säga att han raggar på henne. Jag tror att han liksom var ganska så här införstådd med faktumet att... Att hon var kär i honom och att liksom att det var över. Men att han försökte liksom få ut sina känslor på något sätt mer. Jag läste en intervju med honom när hon frågade honom hur hon reagerat på skivan. Och enligt honom så she didn't give a damn. Mm. Så jag vet inte, jag antar att George Harrison kan inte bli så sur över det hela.
Jag tror inte Eric Clapton var det säkraste kortet att gifta sig heller med. För att någonting vi inte har nämnt var ju att under Cream och framförallt Eric and the Dominoes blev han ju en riktig addict. Alltså en heroinmissbrukare. Och det skulle väl influera hela hans 70-tal verkligen. Sprit och droger. Och det skulle gå nästan, eller hålla på att gå riktigt snett för honom.
And the Dominoes, I Looked Away. Fortfarande från samma, deras enda skiva, Layla and Other Assorted Love Songs. Men detta bandet, som så mycket annat i Eric Claptons karriär, skulle ju få ett abrupt, det vet jag inte riktigt, men det skulle få ett slut i alla fall.
Ja, det skulle sluta med att Eric Clapton hoppade av som vanligt. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, men... jag tror det var mycket droger och dålig stämning och liknande. Och det ja, Eric Clapton skulle fortsätta, men det skulle gå ganska kass för resten av medlemmarna. Två av fem dog inom något år, bland annat Allman i en bilycka. Och trummisen blev schizofren och mördade sin morsa och hamnade i finkan. Så att det var Eric Clapton som kom helskinnad därifrån.
Och helskinnad är ju lite av ett ord som får en förändrad innebörd i och med detta. Med tanke på att han låste in sig i ett hus tillsammans med sin tjej och började ta heroin. Dagarna i ända kan man väl säga.
Började knäcka väldigt mycket väl.
Och innan, jag tror det var trummisen, innan han försvann så han i alla fall beskriver Eric Clapton senare, tror jag, på 90-talet och så här. Att han körde upp till huset och ställde sig utanför och började tuta och typ skrika. Och han fortsatte liksom skrika hela dagen så här. Eric kom ut så här och så vidare liksom. Och höll på med det här ganska länge, men Eric kom inte ut på typ 2 år. Han bara var, han var totalt nere och instängd.
Han verkar ju haft lite person... Det var något med hans uppväxt. Hur var det? Redan då gick det fel, men man kan spåra tillbaka det. Han blev uppfostrad av sin mormor, eller hur var det?
Ja, hans morsa som var 16 år när hon fick honom. Fick honom tillsammans med en kanadensisk soldat som var med i andra världskriget. Och när han åkte tillbaka till Kanada så, jag vet inte, de tappade kontakten eller något. Så han uppfostrades av sin mormor var det. I tron att det var hans mamma. Och att hans riktiga mamma var hans stora syster.
Och detta avslöjades ju inte förrän han var... Jag tror han var kan inte varit 16. Han var tonåring i alla fall.
Mm.
Fick han plötsligt reda på att allting som han hade trott på inte stämde alls. Och han säger själv att detta har haft jättestort inflytande på honom. Liksom.
Kanske därför han började knarka också.
Precis.
Och detta var ju spänningar som kanske inte löstes upp förrän på 90-talet. Så håll till godo med Eric Clapton 70-tal så länge. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't juggle up and shout. We don't stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about.
Clapton, mycket bättre än Chris Christofferson.
I Shot the Sheriff, och innan den så hade vi också Eric Clapton med låten After Midnight från det självbetitlade albumet Eric Clapton, släppt 1970, hans solodebut. Och den här senaste sången, Bob Marley-covern, var ju från 74. Men jösses, vad det hände mycket däremellan. Eller inte musikaliskt, men i alla fall personligt, personligen för Clapton.
Gjorde det? Han satt väl mest på sitt hus och tog droger.
Ja, hände mycket kanske i fel. Hände lite kanske man ska säga.
Hände lite. Ja, som Emil sa så låste han ju in sig på i sitt hus i Surrey i England. Någon av er som visste var det låg? Nej. Nära London hörde vi någon teori om i alla fall. Ja. Men han satt ju där i nästan 2 år och bara knarkade och gjorde ingenting.
Ja, alltså det skulle nog lika bara kunna ligga i Marocko, för han gick inte ut utanför huset liksom.
Nej, precis. Men 73 tror jag det var, så fick Pete Townshend från The Who för sig att han skulle starta eller göra någon, ha någon typ av comeback-konsert för Clapton då. Och det hade han på, jag tror det var Rainbow Theatre, tror jag den hette, i London. Och kallade konserten The Rainbow Theatre. För då förhoppningsvis att han skulle kunna komma tillbaka till musiken.
Jag tror just Pete Townshend stöttade honom väldigt mycket för att bli drogfri. Och den här skivan är väl ett, man kan säga att det är inledningen på hans, ja, på hans drogfria period helt enkelt. Och han kom ut i media också och sa att han hade knarkat satan liksom. Mm. Man brukar göra det liksom som ett steg i.
Men precis som du sa också, det var lite roligt på den här liksom, jag har slutat knarka konserten, så var han ju dödfull istället. Alltså han bytte en drog mot en annan.
Alltså han fick lite kritik för det, men alltså han menade på då att han är ganska blyg och så här, så att han var tvungen att dricka lite på scenen i alla fall, och han såg inga problem med det egentligen.
Det var i samband med detta, under denna tiden, då han även en incident som har jagat han resten av livet. Han hade några sådana extremt rasistiska grejer live på scen.
Och så var han det på den konserten eller?
Nej, jag tror det var någon konsert här. och ut med alla invandrare. Verkligen Sverigedemokraterna skulle varit stolta. Och detta har han aldrig kommit med någon bra förklaring till varför han gjorde. Men,
alltså typ sagt något stil med att man säger dumma saker när man är full. Men det kanske inte är en tillräckligt bra förklaring liksom.
Jag tror, nej, att hans flickvän hade blivit bortlurad av någon shejk. Jag vet inte, har han också förklarat som... Men i alla fall, han började som en soloartist.
Precis, och den här skivan, den här låten som vi hörde, I Shot Sheriff, kommer från en väldigt, väldigt bra skiva som heter 461 Ocean Boulevard från 1974. Som är en, det är inte bara reggae på den, utan det här är den enda låten kan man säga. Han ville inte egentligen ha med den på skivan, men skivbolaget tyckte den var bra så de la på den. Och som jag har förstått det så tyckte han att det var en rätt bra idé. Han skämdes lite för att göra en egen version av liksom värsta Bob Marley-låten. Men när han kom till Jamaica sen så fick han uppskattning både från jamaikanerna som tyckte det var trevligt att Bob Marley hade blivit känd i världen och att till och med Bob Marley själv visade sin uppskattning. Med låten Cocaine från skivan Slowhand 1977. Där använde han ju sitt gamla smeknamn som han fått redan i The Yardbirds. Och hans andra smeknamn det var ju God efter en graffitimålning i, på Londons tunnelbana. Så han hade de två, men jag tror inte han har gjort en skiva som heter God i alla fall. Han har inte den sortens ego.
Jag hörde även att han hade ett smeknamn som var Dell. Och Derek and Dominos skulle då, Derek skulle vara någon blandning av Dell och Eric. Och från början hette de Dynamos.
Men så var det någon som hade läst det fel, så därför blev det dominos.
Precis.
Där ser man.
I alla fall, det var ju också vid denna tid, han fick ju faktiskt sin tjej, Patty Boyd, de gifte sig ju faktiskt efter 10 år. 10 års trånande och så...
Tjejen som Layla handlar om.
Som Layla handlar om, just det. Som.
Var han och George Harrison fortfarande kompisar efter det?
Det var de faktiskt. George Harrison var ju best man på bröllopet. Och jag har hört att det var ju ganska krackligt, krakulerat där mellan George Harrison och henne. Så att jag tror han var glad att bli av med henne. Och vidare i Eric Claptons biografi så... De skilde sig ju sen, typ 5 år senare och sånt. Så att det är ju inte en vacker kärlekshistoria som Johnny Cash och June Carter från förra veckan direkt.
Ja, han hade ju det här problemet att han aldrig riktigt ville vara kvar med varken band eller tjejer, verkar det som. Men han började liksom stöja upp sin karriär, i alla fall på 70-talet. Och så släppte han lite mer balladliknande låtar. Första gången i mitten av 70-talet. Slowhand var ju från 77, men däremellan har det kommit lite... till exempel Wonderful Tonight, som vi kommer att höra lite senare.
Precis.
Det är en väldigt känd låt av honom. Vad handlar den om, Victor?
Ja, det är lite roligt. Det är ju liksom känd som The Kärlekssång. Love Song. Men det är ju egentligen, om man lyssnar på första versen, så han skrev egentligen i stor frustration över hur kvinnor kunde vara så långsamma att göra sig ordning på kvällar. Så om man lyssnar på första versen så är det liksom, det är inte så att han älskar sin fru, utan mer att han är extremt irriterad på henne. Men det kommer lite senare.
Och vad kan man nämna mer om, vi fokuserar på 60-70-talet, men man kan ju nämna också till exempel hans sons död i början av 90-talet som influerade honom väldigt mycket. Som fick honom att verkligen straighten up, som jag har förstått det. Även alkoholen, eller hur var det, Victor?
Precis. Connor, hans son, dog 94 år gammal. Ramlade ut från en skyskrapa jättehemskt i New York. Men detta fick han dock, alltså han höll ju på och drack väldigt mycket fram till dess. Men detta gjorde att han för sin sons liksom, för sin sons minne att bli nykter. Och det är han än idag.
Vad gör Clapton idag? Spelar han fortfarande?
Ja, han släpper.
Jag tror han släppte en skiva i år. Annars kan man ju rekommendera bland annat hans Unplugged-konsert från 92. Som ju är väldigt bra. Folk sa liksom att han skulle aldrig funka akustiskt, men så lätt hade de. Och sen har han ju släppt första gången på 90-talet började han släppa några genuina blues-skivor också. Så för den intresserade så kan man rekommendera det. Men nu börjar det kanske bli lite dags att avrunda. Har du lust att göra det, Olof?
Absolut. Vi som har sänt idag, det är Emil Westerlund som även har varit vår kära tekniker. Jag, Olof Stenström och Viktor Holmberg. Lyssna på Reverb igen nästa vecka. Och Viktor, har du några avslutande ord om den här låten?
Nej, lyssna på första versen och tänker att han, istället för att vara väldigt kär, är väldigt irriterad. Så tror jag man fattar innebörden av låten.
looks neater.